Det här är historisk mark när det gäller Nykarleby. Vi står här vid kyrkan och här blev den, ska vi säga, grundlagd i tiderna.
Ja, det är nu min teori. Alltså, helt direkt, konkret kan man ju säga att i början på 1600-talet, 1607, så kom den svenska kungen Karl den IX med sin son kronprins Gustav Adolf från Reval, alltså Tallinn, på väg till Sverige. Men så blev isläget sånt att man inte kunde ta sig, utan de fick köra landet runt. Och det där, och då tog man sig över här, och min teori är ju att Karl den IX, han stod här med sin son, tänkte, wow, här kunde man ha en stad för att få in mer skatteintäkter. Det var ju det som var kungens stora uppgift och hans närmaste anhängares uppgift, precis som det borde vara för varje kommunalpolitiker också, att se på vilket sätt kan man hitta nya inkomstmöjligheter, skattemöjligheter, som ju ska driva välfärden framåt. Och det tror jag ju att han tänkte på.
Och det var krigen som kostade.
Krigen kostade då, ja. Krigen kostade, men nu kostar ju allt annat också, församlingarna och den skola som sen ganska snart kom här, alldeles bredvid kyrkan, 1640, som var det första läroverket i norra Finland. Och det där, det var ju staten via kyrkan och biskopen som upprätthöll det här. Det här skolväsendet. Och det var ju en otroligt viktig början för norra Finland att faktiskt kunna ha. Lika viktigt som vi anser det idag att kunna liksom ge utbildning åt unga människor så nära som möjligt för att de ska kunna komma också tillbaka för att upprätthålla ett näringsliv och ett bildningsväsende som behöver utbildat folk.
Och nu jobbar ni på att få stadens historia skriven också till den här första delen. Hur viktigt är det med att en ort, en stads kollektiva minne på det här sättet tecknas ner i tidigare bokform, men nu är det också digital form som är på gång?
Det är nog väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt för att varje människa, varje tid, varje människa från varje tid behöver en identitetsstärkande det där arbetsredskap, och en historik är ju en sån. Alltså den finns ju inte till för att finnas bara för att skryta med allt som har funnits i tiden i en bokhylla, utan den finns ju där för att bevisa att människor tidigare har levat och arbetat, haft problem, haft motgångar och ändå klarade också större motgångar än vad vi har till exempel just nu. Så jag tror att det är viktigt, för det är ju alltid farligt när den ekonomiska realiteterna sätter stopp för viss undervisning i skolan till exempel, när man inte nu till exempel anser att antiken har någon betydelse mer, så man tar bort den, och då vet jag inte riktigt hur man ska kunna förstå trender och modeinriktningar i slutet på 1700-talet om man tror att det är någon ny uppfinning. Det samma som vi i Finland hade länge, den tanken att i skolväsendet, den grundläggande utbildningen i gymnasierna, så behöver man inte undervisa i tiden före 1809, utan Finland började 1809, och nu får man ju en ganska märkligt snedvriden bild. Och samma är det om man tror att Nykarleby börjar 1975 med en kommunsammanslagning. Varje del har haft sin betydelse, och den här 1600-talet, så hela Österbotten var ju en stark uppsving just då, och där hade Nykarleby en ganska viktig roll, och den rollen finns det inte någon orsak att underskatta, och jag tror att det är viktigt att den finns i bokformat.
Bo Kronqvist brinner för många saker, och som det hörs är historia en av dem. Projektet med Nykarlebys historik har pågått i 50 år och det var försenat från början. Filosofiedoktor Erik Birke var författare och han kom ut med den första delen 1980 i ett verk som var tänkt att omfatta tre delar, från stadens grundande 1620 till kommunsammanslagningen 1975. Den första delen som kom ut var faktiskt den andra boken och omfattade ryska tiden fram till 1875. Erik Birke dog juldagen 1985 och Bengt Kummel sammanställde hans material till den tredje boken. Den kom ut 1988. Det material som nu ska bearbetas gäller den första tiden och blir den tredje boken med start 1620.
Uppdraget som doktor Birk i tiden fick så var att i stadens 350-årsjubileum det där komma ut med stadens historik. Och då var det ju tänkt att allting skulle vara färdigt, men det dröjde och dröjde. Och sen blev det då till 1980 så kom del 2 som han valde då att ge, som ju var så gediget så det rymdes knappt inom bokpärmarna. Och det där, sen skulle den i rask takt komma följande. Det gick annorlunda och livet ville lite annorlunda och Erik Birk dog och det där, och det fanns alltså inte skrivet, utan det var hopsamlat, det var material som inte var organiserat och ordnat. Så till 1982 kanske då, när det nu var som Bengt Kummel tog på sig uppdraget att redigera materialet och ge ut del 3 då, så fram till kommunsammanslagningen. Och det där, vilket ju var ett jättestort arbete. Och efter det så har vi alltid med jämna mellanrum planera och vela ha den. Och det är ju det att historien blir ju genast, det kommer en ny historia varje dag. Och vi har egentligen två delar att sikta in oss på. Den första delen från socknens grundläggning, alltså då början på 1600-talet fram till 1889 års krig och slaget vid Jutas, ungefär där den här del 2 börjar. Och sen det som har hänt efter 1975.
Ja, ursprungligen drogs ju sträckor vid 1975, men det är ju kunde gå 40 år sedan dess också.
Och det bör det ju finnas. Det finns nog lite delar av det redan i del 3 också. Från någonting som är efter 75 när det gäller föreningsliv och annat sånt här, så kan man nog hitta längre fram i tiden. Men systematiskt så finns det då inte kartlagt på det sättet. Och det är inte kanske riktigt behov heller av det på samma sätt. Vi har ju två olika möjligheter, egentligen eller tre olika möjligheter. Att det ska komma, staden fyller 400 år 2020 och dit är det bara 5 år. Att då ska den här del 1 som ska behandla socknen fram till slaget vid Jutas finnas i bokform i en eller annan form. Hur gedigen och hur djupgående själva boken kommer att vara, så det håller vi på att fundera. Idag finns ju den möjligheten att man i bokformat faktiskt har de stora linjerna som är lättgreppat för en bredare publik, och de som är verkligt djupt intresserade så kan sen hitta artiklarna i digital form på stadens hemsidor. Allt det här är ju möjligt idag. Det finns ju helt andra tekniska lösningar, och det tycker jag är bra, som till exempel just om det här är om 5 år, och om 3 år det är Topelius 200-årsjubileum och då ska litteratursällskapet ha hans samtliga det där skriverier, framförallt i nätformat och tillgängligt, och då är det ju globalt tillgängligt, så kan man ju vid Google Translate läsa det och få en aha-upplevelse. Sen har vi det där två fantastiska saker som gäller det som har hänt efter 1975. Att i staden finns det ett väldigt välfungerande arkiv, föreningsarkiv, där med byaforskare typ som det där samlar material in i pappersformat i stadens gamla rådhus, där ett arkiv finns tillgängligt. Och en entusiastisk grupp som jobbar hårt. Och sen har vi en helt oersättlig, pekuniärt oersättlig Nykarlbybo som är väldigt intresserad av stadens historia. Fredrik Liljeström som är bosatt i Stockholm, men han har då en nätsida som heter nykarlebyvyar.nu där han med jämna mellanrum publicerar nya artiklar som har kommit in som behandlar stadens både 1800- och 1900-tals historia. Det är ju en guldkälla. Den fyller väldigt viktiga funktioner, och på det sättet så den del som ska komma ut efter 1975 sen då framåt till vad det nu kan vara 2020, om det nu vi kallar den del 4 eller vad vi vill, så behöver faktiskt inte allting finnas inom bokpermanent som det finns tillgängligt på annat sätt. Och jag tror att det här är lite svårt för alla att riktigt gå med på att inte allting mera ska finnas i samma perm. Men det är ju kanske tur att det finns möjligheter, för då kan du också förändra. För det är ju så, det som har hänt har hänt. Men synen på det som har hänt ändrar ju. Man blir nostalgisk till vissa saker och så glömmer man bort också dina negativa saker. Och vi har ett exempel som det står i någon skrift, någon liten skrift i stadens något jubileum, att ryssarna härjade och brände under stora ofreden i Karlby. Jag är inte så riktigt säker på att det var ryssarna, utan jag tror att det var den vanliga taktiken som man tillgrep runt omkring i Europa, nämligen det brända landets taktik, att man brände vissa betydelsefulla byggnader för att komma lättare undan så att fienden drog vidare.
Bo Kronqvist leder arbetet i den arbetsgrupp som ska föra historikerprojektet i mål i Nykarleby. De två delar av Nykarlebys historik som föreligger är verkliga praktverk, och för den bedömningen finns det flera skäl.
För att en stor del av boken består ju också av källhänvisningar, och på det sättet så kan unga människor som på universiteten sitter och skriver sina prograduavhandlingar och annat faktiskt använda sig av det här materialet på grund av källhänvisningen, så det där. Så blir det mer relevant, annars kan man ju inte sätta in det i en avhandling. Hoppelunda.
Mm. Att så återgå till den här ettan nu då. I vilket läge är hela det där jobbet nu då, man tänker pappersformat, digital format, finns det en klara besked att så här blir det, eller är det här i stöpsleven ännu?
Det är nog i stöpsleven. Alltså vi har ju länge velat komma till skott och det där. Men på något sätt har det alltid kommit någonting annat i vägen som har gjort att prioritetsordningen lite förändras. Och vi koncentrerar oss just nu i främsta hand på det där, på Topelius jubileet 2018, Finlands jubileum 2017, Topelius 2018 och så staden 2020. Och det där, men idéerna är många, men att inte vi riktigt klara, och i arbetsgruppen så mer är tänkande än fysiskt på platsvarande. Det där kommer säkert att hitta idéer någon här vid påsktiden när vi ska ha ett sådant här större crossmöte.
Vem ska skriva det här? Finns det klara personer som man vill beställa artiklar av? Finns material, eller vilken läge är man till den här delen med det material som bör sammanställas på ett eller annat sätt?
Den tiden då man har en skribent, den tiden är nog förbi. Utan det är nog så att beroende på ämnesområde så kommer kapitel att beställas av olika forskare. Material finns ju delvis samlat och delvis ännu osamlat, för det är ju genom att stadens arkiv brann när staden brann 1958, men det finns ju då Riksarkivet i Stockholm och sen olika arkiv i Finland och andra europeiska arkiv också. Nå, delvis är det ju sammanställt. Jag menar, Nykarleby är ju inte en enskild liten ort som finns för sig, utan vissa delar av det som har funnits i Nykarleby stads, som kommer att finnas i Nykarleby stads historia, har ju berörts inom andra större övergripande historiska verk, och där finns ju det här samlat, som att det är tillgängligt. Om det kommer att högst antagligt att anställa sig en som kommer att det där nu göra en sån här sammanställning på det material som finns för olika författare, att så finnas tillgänglig med källhänvisningar och i den här stilen. Men det där materialet finns inte samlat i en hög. Vi har Birks oupprädda arkiv från det där, från hans början, som vi också har här i detta hus, men det finns ju på plats.
Vem ska finansiera allt detta nu, även om det kanske då finns möjlighet att få det här billigare genom den här digitala revolutionen som har skett under årtionden efter Birk? Men kosta gör det ju fortfarande.
Det kommer att kosta, och det kommer att finnas finansiärer från olika håll till detta. Inte enbart Nykarleby stad.
Är det stiftelserna, fonderna vi talar om igen, eller vad talar vi om?
Vi talar om stiftelser och fonder, stat och regioner och annat sånt här som som kommer att säkert finnas tillgängliga.
Nu har ni någon budget på det hela? Någon sorts uppfattning om vad det här kalaset kostar?
Inte någonting annat än att det kommer inte att överstiga 10 miljoner.